torsdag är det podcast igen. Jag har väntat hela veckan. På torsdag är det podcast igen med Filip och Fredrik. Ja, det är podcast. Säger vi välkomna till Filip och Fredriks podcast. Det känns betryggande och mysigt tycker jag att det är liksom någon höststämning, att höstterminen liksom dunkar igång med det här avsnittet. Jag ska direkt berätta, eftersom jag tycker om att kasta mig rakt in i innehållet, att jag kom hem efter en väldigt lång ringlande biltur genom Europa. Kom jag hem i natt och möttes då av någonting jag inte trodde jag skulle mötas av. Ett fynd på hallmattan. Vem lanserar det uttrycket?
Klassiker av den numera tystnade journalisten. Det är inte så att han inte är med oss längre, men han syns inte i spalterna längre. Tom Hjälte hette han, och när du och jag jobbade på Aftonbladet så hade han en så här sida där han listade folk som var inne, och även på den sidan hade han även en liten vignett som hette Veckans fynd på hallmattan, tror jag. Och då var det så här inbjudningar och sånt som hade liksom dumpit ner i hans hand.
Ja, men det var egentligen ett sätt för honom att skryta. Titta vad jag blev inbjuden till mycket. Här har jag, nu vet jag, nu är det öppning på Café Opera. Keith Jarrett har någon liksom spelning eller något sådär. Så var det den typen av grejer. Men lite märklig journalistik givetvis. Men det kanske var kul för att det stack i ögonen på så många. Hur fan kan han skryta om det där och få betalt för det? Så jävla sjukt. Men det jag då fann på hallmattan klockan 2:30 i natt, när vi då kom hem efter en, jag säger igen, väldigt långt.
Har ni en hallmatta?
Nej, men man, du vet, barnen måste skrapa av skorna på någonting. Jag går ju allt mer åt det pedanta hållet.
Jag måste bara säga, jag mässade lite med dig under den här resan. Och jag tittade även på din frus story. Åt hon för övrigt champinjoner direkt ur en konserv?
Chockerande, det är någonting.
Det var det äckligaste
jag pratade sett för några veckor sedan om bilfärden ner. Hur man då liksom lassar upp. Man kanske har avsikten tidigt på dagen. Nu ska vi sitta i bilen här i liksom 18 timmar. Man kanske börjar dagen med att man dricker mycket vatten. Man kanske inte ska liksom hemfalla fullständigt åt liksom det sockriga. Men
jag har börjat dricka oerhörda mängder vatten.
Jag läste en intervju med Oliver Stone när han intervjuade Putin för 2 år sedan kanske. Där de då jämför morgonrutiner. Och att Oliver Stone berättar att han varje morgon dricker 2,5 liter vatten det första han gör. Och Putin då, enligt Oliver Stones text, nickar gillande mot Oliver Stone för att han inleder dagen med 2,5.
Ja, men det kan vara, jag har en snabb historia om Oliver Stone. Den såg jag inte att jag skulle behöva berätta, men nu gör jag det. Men min kompis sa nyligen att Oliver Stone räddade livet på mig. Yes, så sa jag. Och då kom min kompis kom åkande på Sunset Boulevard, fullpackad med droger i kroppen och alkohol.
Och körde bil dessutom.
Ja, det var
eller?
Det som var grejen. Och det är väldigt sällan man stannas här av polisen. De har liksom inga sådana här rutinkontroller som du alltid åker in i av någon jävla anledning, känns det som. Jag har suttit med dig i bilen.
Vänta bara kan jag säga. Vänta bara.
3-4 gånger har jag suttit med dig när du har blivit stoppad och fått tvingas blåsa och så vidare. Aldrig varit nervös, vetat att du var nykter. Men min kompis är då och sitter i bilen, och när man i USA åker dit så får man ju då, det är inte så att man blåser inte i USA, utan man ska säga så här, alfabetet baklänges och såna här grejer. Vilket jag ibland har gått och repeterat för mig själv. Och du kan förstå hur dålig jag är på att läsa upp det amerikanska alfabetet baklänges.
Men det är lite som
jag skulle åka in på livsstil
direkt. Ja, men det är lite överraskande tycker jag, i ett så pass liksom så här lag- och ordningland som USA, att det är den typen av tester man ska gå baklänges längs en linje och sådär. Det är som det här testet.
Tycker
som
du att det är orent?
Ja, men det är orent som djävulen tycker jag inte. Ja, men mät om man har, ja, men folk kan ju vara liksom svagbegåvade. Då kan, det känns rätt skandalkompatibelt.
Men du skulle ju bli livrädd om du visste att jag hade tagit liksom 3 öl. Man kan ju, det klarar man ju sig på här förmodligen. Jag ska inte säga så till folk som åker till USA, men ja, det är generösa med vad man kan dricka. Men du skulle väl ändå få ont i magen om du hör att någon säger till mig, step out of the car sir, I want you to read the American alphabet.
Nej, du är duktig på mycket, men det finns hisnande luckor.
Jag har suttit i bilen och tänkt på det där, bara drabbats av panik. Alltså det ska verkligen sägas, tål att strykas under. Jag kör faktiskt inte full, men om man någon gång ska bli stoppad och de till och med bedömer en, eller så här, tänker han är nog full, då skulle jag nog åka in till stationen bara för att det är så jävla. Jag är till och med dålig på att gå på en linje, tror jag.
Ja, ja, men det är faktiskt sant. Sänkt ribba för cirkus.
Amerikanska alkoholkontroller är ej skräddarsydda för min personlighet.
Du kanske ska plugga amerikanska alfabetet baklänges, så du åtminstone liksom ger dig chansen att klara det.
Jag skulle köra charmigt om jag sa, kan vi köra afrikanska huvudstäder istället?
Ja, men det går ju inte med amerikaner. De kan inte än.
Det var ett skämt. Ja. Men i alla fall, min kompis sitter i bilen då och har väl liksom tidigare tänkt, ska jag verkligen åka hem eller inte? Och när han då kommer på Sunset Boulevard i höjd med det ikoniska Beverly Hills Hotel som du gillade så himla mycket en gång i tiden. Nu kan man inte gilla det på samma sätt eftersom det är en sultan i Brunei som äger det, tror jag.
Och han som har infört sharia-lagar och sånt där. Alltså han är inte liksom stormförtjust
i bögar. Avrättningar av homosexuella och så vidare.
Kasta bögarna från taken som livsstil.
Ja, det är mörkt i alla fall. Samtidigt som det är så jävla, det är Hollywood, men det är också Sverige, det är hela världen. Tänk när liksom, det var väl någon bild tror jag på Jay Leno som stod och demonstrerade där utanför. Det är verkligen, vi lever i punktinsatsernas tidevarv.
Ja,
alltså, nu är det bara fullt ställd där igen. Alltså, jag tror inte ens Jay Leno kommer ihåg att han har stått där med en liten skylt. Ja, det är något så fascinerande i det där.
Men det är också vad fascinerande
gör att en sån som Greta Thunberg tänker man på. Vilken jävla liksom,
konsekvens.
Och även, det var väl någon nordirländare kanske på 70- eller 80-talet. Som, alltså det är absolut mest inom citattecken imponerande är ju alltså hungerstrejk som leder till döden.
Ja,
det har jag ändå respekt för.
Det måste man ha. Nästan oavsett vad det handlar om. Men det är någonting med de här liksom, folk trillar liksom.
Tror du Jay Leno hade hungerstrejkat till döden? utanför...
för att boykotta Beverly Hills Hotel. Överraskande.
Hög som ett hus i sin bil. Där alltså då min kompis kommer. Plötsligt ser han då för första gången under sitt liksom yrkesverksamma liv i Los Angeles, så vinkas han in. Det står kanske 15 polisbilar och plötsligt gör en rutinkontroll av liksom bilar. Han hade otur också, många swishar ju förbi och så vidare. De kommer fram, han säger att det rullar in en bil bakom också. Han kommer fram då, liksom stoppar före den här bilen. Fyra snutar kommer fram och så är det liksom step out of the car sir och så vidare. Och han tänker väl,
nu rör
jag. Ja, men nu åker jag väl in. Nu, jag åker väl in i 2 månader. Eller vad det nu kan vara. Det var vad det var. Plötsligt hör han hur människorna bakom honom skriker till de andra snutarna. Over here. Så alla snutarna försvinner från min kompisbil. Och springer till en Mercedes som står bakom där. Och min kompis står kvar. Och då säger någon snut bara, go. Och så uppstår liksom någon slags panik i bilen bakom. Och då visade det sig att i den bilen, det här läser sig min kompis till dagen efter, så sitter Oliver Stone som är stoned, det är vad jag förstått. Ja. Och har med sig liksom massa, det här var ju innan tror jag marijuana blev legaliserat och så vidare. Och det stod i tidningen, så jag vet att detta är sant. Men han sa, tack gode Gud för Oliver Stone, för han räddade mitt liv.
Ja.
Och Oliver Stone då, dit hamnade vi eftersom du menar att han drack 2,5 glas vatten varje morgon.
Nej, 2,5 liter vatten, det första han gör varje morgon.
Ja, glas, 2,5 glas är lika orent som att läsa alfabetet baklänges.
Ja, det får jag säga. Men 2,5 liter vatten varje morgon, och Putin då imponerar av detta och dricker också mycket vatten. Det ska man tydligen göra.
Gud vad ändå många människor på jorden vill imponera på Putin. Vad man än. Det sjuka är att jag har, låt oss säga att du och jag hade fått göra en intervju med Putin. Inte så otroligt, inte helt otroligt, men skulle detta ske så hade man ändå blivit glad om han hade nickat liksom bekräftande till
en. Om du hade sagt, du vet vad Vladimir, varje morgon så dricker jag 2,5 liter vatten innan jag ens går ur sängen, för det är viktigt för mig att få in mig mycket vätska. Om han hade nickat gillande, då hade du kunnat fortsätta med den där ganska jobbiga vanan i flera år.
Men du hade ju hatat mig. Du hade hatat mig resten av dagen och tänkt, hur är det möjligt? Varför sa inte jag detta? Jag skulle till och med tänka,
varför
mig,
ljög inte jag ihop det där?
Men jag tänker också att du skulle förmodligen liksom ägna till resten av intervjun åt att tänka på, hur ska jag kunna få en gillande nick från Putin? Och visst, då kan du, för det finns många, säkert någon som kommer mejla oss och skriva, hur kan ni vilja ha en gillande blick av Putin?
Nej, men det,
jo, men så är det.
Man vill ha gillande nickar av många människor. Det är väl därför du och jag jobbar med det vi gör, för vi vill ha gillande nickar.
Jo, men han är ju också en människa som känns så, som känns så svår att få att nicka. Eller hur? Alltså han strösslar ju inte med nickningar varje dag.
framförallt strösslar han inte med gillande nickningar.
Jag tycker att, alltså, hur många nickningar är det, liksom, det är 6 nickningar per dag
max
kanske,
ska jag säga. Men då kan, det kan ju vara så här, så vill du ha mer kaffe och så nickar han. Men att nicka gillande i en känsla av bra, du tänker rätt. Det är ju något helt annat än att nicka. Att nicka gillande är inte att nicka.
Det finns åtminstone 2 genrer vi jobbar med. För den ena nickningen är ju, okej, den nya atombomben har kommit, Vladimir. den skulle liksom spränga bort hela USAs kontinent. Då får man ju gillande nickning. Men den är ju så politiskt förankrad på något sätt. Det du nu handlar
om. Den nickningen kostar ju också liksom så här triljoner kronor.
Ja,
säger, att ta fram.
Något helt annat,
men man köper sig ju till den, men att det berättar
den för nickningen vill man inte riktigt ha så att säga, utan man vill ju ha vattennickningen.
Ja. Jag har gjort ett livsval. Jag har styrt om mitt liv lite grann och jag har en vana som jag då anammar varje morgon. Vill du höra om den, Vladimir? Och det möts av en gillande nickning. Det är, då är det mys.
Putins gillande nickningar. Det skulle kunna vara någon form av bok kanske. En sån här, du vet, en coffee table book som liksom berättar om det här gillar jag enligt Vladimir Putin.
Ja, men så här, det är snygga Hasselblad-bilder på Putin fångade tyvärr mitt i en nickning, så det är svårt att se att han nickar. Man får helt enkelt lita på bildtexterna, men det är liksom, han är fångad när han nickar gillande, och det är så här taschenbok som är en gång en meter hög, en meter bred och liksom så här väger 400 kilo, så den är ett enormt praktverk. Det är Putin när han är fångad i gillande nickningar och historien som föranledde dessa nickningar. Men hur som helst, när man påbörjar en lång bilresa, då har man liksom ambition kanske att inte helt sunka ner sig i sötsaker och bara skitmat längs vägen. Så man då, men det håller i ungefär en halvtimme, så sitter man bara och trycker i sig en massa liksom Red Bull, och det är kaffe och det är liksom godis, och det är allt som krävs för att man ska hålla sig vaken. Men jag chockas då när min fru Johanna tar fram en konservburk som hon öppnar, där hon sitter och plockar råa champinjoner.
Det var det äckligaste jag sett.
Det gick ett sus genom bilen. Det var något av det jävligaste.
När jag tittade in någon gång och min tjej hade köpt konserver, också köpt massa svampkonserver och så här seitan och alla. Det är någonting med just svamp i konserver. Jag vet inte, säger det någonting, men det är helt obegripligt.
Alltså jag kommer i alla fall hem då i natt.
Jag måste bara stanna där, för jag såg att det var franska då. Man tänker så här, det är franska champinjoner, de är lite bättre än andra i någon slags romantiserande värld. De som var lite varma också, kändes det som. Jag kände liksom stanken ända in i näsan.
Det är nästan jämförbart med den incidenten jag berättade om för några år sedan, när jag sitter på flygplanet till New York eller Los Angeles, var det var en kvinna efter 2 timmar plockar upp en daimstrut ur sin jävla handväska. Det är också överraskande, minst sagt, att den har legat och gonat till sig där så länge. Det här var ju lite samma sak. Vänta nu, har du haft den där burken? Men klart, konservburken, det är väl en tanke med konservburken, de ska väl hålla länge, antar jag.
Men hade hon med sig en konservöppnare då in i bilen?
Det fanns någon självlösning, pyslösning på det där lite grann.
Just det, den här. Jag bara såg det, för jag följde er resa hem, och så blev jag ändå så här. Jag vet inte, jag känner den här sommaren har varit, visst, jag var i Ojai förra veckan. Det fanns en frihet i Ojai, men det var bara några dagar. Så jag ändå kände så här, fan, vad blev det av allt det här? Vad blev det, och vad blir det? Allting bara fortsätter här borta, och jag känner en det är någon slags galopperande ångest ändå. För att jag brukar alltid, man värdesätter så högt den där sommarmånaden. Man har blivit en sån.
Ja, men du har gått den banala vägen ändå. För jag skulle ändå säga, kanske både du och jag, för när vi lärde känna varandra för liksom 20 år sedan, kunde man nästan göra sig lustig över människor som tyckte att sommaren var så jävla viktig. Lev resten av årets 11 månader istället, så kanske inte sommaren blir så viktig. Men det blir ju svårare när man har barn och så vidare.
Ska jag berätta om ett väldigt klassiskt ögonblick när din och min vänskap, tror jag, fördjupades. Och vi betedde oss osmakligt. Men det var också väldigt livsomfamnande. Vi stod på Götgatan. Vi gick in på en resebyrå, minns du det?
Ja, nästan hela vägen i Viskanstull, va?
Ja, precis. Och så sa vi bara, vi kan åka var som helst imorgon. Kom ihåg att den där friheten i det. Jag tror vi kände lite att vi var punk. Tyvärr, så tror jag vi kände det.
Punk är väl fel ord. Det tror jag faktiskt inte vi skulle liksom tillskriva oss själv. Jag tror vi kände så här: det här kan vi göra nu, för vi är vuxna och fria och frilansande. Vi kan göra
precis vad vi vill. Frilansare. Vi har liksom,
vet du vad, vi gick in där i förhoppningen också, det vi säger det till den här människan som jobbar på resebyrån då. Vi kan åka vad vi vill, säg vad du tycker vi ska åka. Vet du vad vi ville få då? Vi ville få
gillande
nickning. Ja, det fick vi inte riktigt, minns jag. Jag minns att vi gick därifrån. Kul, har vi bokat en resa till Helsingfors, tror jag det blev. Men den här liksom gillande nickningen fick vi inte av den här jadade liksom resebyråanställda.
Och att det blev inget ont om Helsingfors nödvändigtvis. Men jag tror vi hade väl liksom vi trodde väl vi skulle vakna upp i Boston 24 timmar senare.
Eller du vet så här, Orientexpressen Istanbul till liksom Paris till Istanbul eller något sånt där. Att det sen blev en superresa till Helsingfors är ju ett underbetyg kanske.
Vi är denna vecka sponsrade av Foodora, den här fantastiska leveranstjänsten av mat som är så oerhört aktuell, relevant och bra i dessa märkliga coronatider, eller hur?
Ja, men det är någonting med att man då vill stötta sina restauranger som man gillar och så vidare. Jag gillar ju heller inte att laga mat så jävla mycket, så att då kunna få två flugor i en smäll. Det här har ju varit en sanning hela våren, hela sommaren, men det fortsätter att vara en sanning nu även när hösten kommer. Vi har inspelningar som drar igång all mot alla. Vi kommer att få dåra massa käk dit, givetvis. Jag tycker att det här är någonting.
Du skiner alltid upp. Ja, men...
Nu får jag god mat och jag behöver inte göra någonting. Jag tycker det är liksom, det är, visst, man betalar för det, men det vore väl sinnessjukt om man inte gjorde det. Har du inte använt Foodora eller online pizza tidigare, får du 75 spänn i rabatt på din första beställning med koden Filip och Fredrik, ett ord. Filip och Fredrik, koden är giltig till och med 27 augusti 2020. Det finns ingenting att vänta på. Vi säger stort tack till Foodora.
Men jag bara känner att det blev, visst, så där kan man säga då att man har blivit traditionell och så vidare. Men när kommer jag då få resa? Jag vet inte när jag kommer få göra det. Nu ska jag visserligen åka på fredag med ansiktsmask till Sverige då, för att spela in Alla mot alla. För frågan sak, det här tycker jag är, det här har jag gått och tänkt på, hur jag ska agera. Tänker jag, jag landar och så ska jag beställa då en taxi, tänker jag. Och då tänker jag, jag kommer då komma med mitt kolfilter munskydd som jag har. Det är liksom massa filter som man kan byta på vägen och allt vad det är. Och då tänker jag, är det skämmigt att sätta sig i en taxi med ett kolfilter munskydd?
Jag tycker det är väldigt intressant. Det sista ordet om corona kanske den här sommaren då. Men jag tycker jag har ju varit i Frankrike i en månad där det då har varit sista två veckorna munskyddstvång inomhus och alla affärer. Och du vet, till och med på gymmet har jag suttit med någon jävla mask överallt. Du vet, man sitter i en träningscykel och flåsar rakt in i ett jävla munskydd. Så jag har ju verkligen levt lite munskyddsliv då i åtminstone 2-3 veckor och börjat nosa på det där. Jag märker ju också hur det går till. Egentligen tror jag med de här liksom billiga munskydden skulle vi byta dem ett par gånger per dag med skadande effekt. Men du har någon liksom high-tech-version du har köpt på Amazon.
Nej, jag har också 130 stycken.
Jag vet, men jag har
snabbfotade munskydd.
Ja, men de snabbfotade, jag köpte ju bara liksom typ 3-4 stycken sådana där engångsmunskydd. De har legat och slaskat i bagageluckan på bilen.
Det ligger ju i linje med din personlighet, du som liksom använder en tandborste i 2 år. Ja, du skulle kunna använda samma munskydd i 2 år.
Ja, men lite, förutom att efter ett tag började det lukta lite jävla dåligt där inne. Men det är någonting med såhär, det är någonting med skimären av munskydd då. Det är väl det som, det här är ju liksom typ politik ju i Sverige, vilka som är för och emot munskydd och så vidare. Vissa tycker, varför inte ta det säkra för det osäkra? Och då kan man använda argumentet, men ja, men fan, ta på dig en gasmask då så känner du ännu säkrare kanske. Ska alla gå omkring i det så blir vi ännu säkrare, jag vet inte. Men det är någonting, när jag har upptäckt hur det slarvas med det där och hur, liksom, hur extremt symboliskt det egentligen bara är, så känner jag så här,
det är det ju inte. Det är det inte. Nu, jag orkar inte ens gå in i den där diskussionen. Skitsamma, det är för tråkigt att prata om. Nu är det som det är. Men i och med att det här har blivit sån stor självklar del av min vardag, det här, så har jag liksom då börjat tänkt, jag har så dåligt självförtroende inför dig också, inom parentes, och Emil Persson, eftersom jag tror att ni har blivit någon duo, ja, som snackar skit om
det. Du måste släppa det, för i helvete, vad är det för svartsjuka beteende?
Ja, men det kanske är det, fast jag vet inte. Jag tror att det är att jag har varit här så länge, så att man känner sig lite, svenskar har blivit liksom coola på något sätt. Förstår du, men det känns lite som att svenskar har blivit mycket coolare. Så att jag tänker då, ska jag sätta mig i en taxi med ett kolfilter? Eller är det kol? Är det kolfilter? Jag vet inte vad det är. Ja, ska jag sätta mig i en taxi med det? Är det skämmigt? Och så tänker jag så här, är det en ung människa så kommer det definitivt bli skämmigt. Är det en äldre människa så kanske det kan respekteras. Skitsamma, det där är jag någonstans förlikat mig med. Nej, jag kommer ha på mig munskyddet när jag åker i taxin. För jag kan inte direkt bara börja leva på ett annat sätt än vad jag har levt. Jag vet inte varför, men det är bara känns att Men sen har jag då tänkt kanske 19 gånger det senaste dygnet, hur gör jag när jag anländer till inspelningarna?
Ja visst, jag förstår precis vart du är på väg. Att dyka upp på filmhuset, det är liksom en förväntansfull publik. Vi är väldigt lite publik då, vi är jättemycket folk som har anmält intresse för att komma. Men det är väldigt få platser då, det är corona säkra på alla sätt, och så termometer, allt möjligt, avstånd och sådär. Men att då se Filip Hammar komma in med munskydd och se, liksom kasta oroliga blickar mot publiken som är så peppad på vad det är, det blir märkligt tror jag.
Nej, men jag har tänkt att jag kör munskydd fram till liksom vår studio och man säger 5-4-3-2-1. Där kastar jag
det, men det är inte det som jag, sista jag vill säga om munskydd bara innan jag förutspår någonting om dig.
Men du har inte svarat på vad jag ska göra. Hur ska jag göra?
Men jag tror att du kommer utan problem hoppa in i taxin med munskydd. Det är inget konstigt med det. Arlanda är mycket folk med munskydd. Taxi ingen som bryr sig, vad fan. Folk är bara tacksamma och slippa din så att säga dina bakterier. Däremot så tror jag och i den mån du skulle dyka upp till studion med munskydd så skulle du
det skulle skrattas.
Ja, men det skulle det nog göra. Men det, du är också så här, jag tror att många människor som har varit i munskydd. Jag tror att många människor som har levt i munskydd. Jag kan inte säga det.
Fortsätt nu. Det här kommer vi ha med i podden.
Nej, men jag kan inte drabbas av afasi. Det var väl Sven Nykvist grej, va? Fotografen.
Ja, just det, kom du ihåg Sven Nykvist när vi såg den filmen Ljuset håller med sällskap på Göteborgs filmfestival.
Kunde inte prata
över det. Kan vi rekommendera den filmen?
Det är människor som har levt i munskyddkultur när de kommer hem till Sverige som ändå är ett hem för dig, även om det inte är the hem, du kommer att anpassa dig och tycka att det är väldigt skönt att leva ett liv där du inte behöver ha munskydd. Det kommer att ta 10 minuter, sen kommer du ha glömt, sen kommer du inte ha det i Sverige. Det är så kommer det att bli.
Så du tycker, ska jag försöka förstå dig
här? Jag förstår att har man gått omkring med munskydd i liksom ett halvår och har liksom lärt sig det beteendet, då går det inte ur hur lätt som helst. Men jag tror däremot
kommer jag uppskatta
att du kommer uppleva
det?
En lätthet. Du kommer uppleva en lätthet när du bestämmer dig för att bara fan, jag ska ju bara kunna handla etc. Jag ska bara sitta bredvid Fredrik i studion. Har Fredrik det, då får jag det även om jag har munskydd innan.
Ja, men min fråga var ju bara, det är okej för mig att komma med munskydd. Du kommer liksom filma mig, jag vet det, när jag kommer med den munskyddet. Jo, det kommer jag att göra. Det kommer finnas ett förlöjligande maner från din sida. Kanske också från producent Emil Perssons sida.
Nej, men där skulle jag faktiskt på riktigt kasta Emil framför mig. Det är mer troligt att han skulle filma det än att jag skulle ta fram telefonen och filma det. Det gör jag inte.
Skratten, det kommer kännas som jag liksom, jag vet den här känslan av, jag har verkligen tänkt så här. Är jag någon annan i de här människornas ögon?
Du kanske blir det om du dyker upp med munskydd. Framförallt om du liksom blir någon slags kategorisk och gömmer dig från människor för att du är rädd att folk bär på smitta fast ingen där är sjuk. Det jag vet
du skulle
inte.
Bara se när man går i liksom en butik jag var igår och skulle handla. Jag kan återkomma till det möjligen. Eller så gör jag det nästa vecka. Men jag handlade färg och roller och sånt där för första gången i mitt 45-åriga liv. Men då, vad heter det, man går liksom åt sidan så jävla, man pressar sig in i korridoren om det kommer någon som möter en. Står man med ryggen mot den människan i sitt munskydd och sina liksom gummihandskar som man hela tiden byter. Du hade haft använt samma gummihandskar i liksom 2 år, såklart, givetvis. Ja, men vi får väl se, jag ser väldigt mycket fram emot att träffa dig. Men i och för sig har jag också tänkt så här, nu landar jag på lördag tror jag man. Då tänker jag, då finns chansen att någon hör av sig till mig. Eftersom det finns ju kanske någon människa som tänker, vad kul att Filip är i stan igen. Då kommer någon säga, ska vi ta en bärs? Och då har jag redan tänkt att, nej men det måste jag tacka ner.
Fast jag förstår, jag har ju den största respekt för neuroser. Eftersom jag så lätt drabbas av det själv. Så jag sätter mig inte till doms över någon. Men jag tror verkligen, eftersom jag känner dig, att du kommer att akklimatisera dig fort. Därför att i Stockholm lever du inte med munskydd i vanliga fall. När du går ner till liksom O'Leary så ska se någon liksom obetydelselös.
Det kommer inte ske, det kommer inte ske.
Du tror inte det, men
det kommer aldrig ske.
Men så vill du inte stötta O'Leary?
Jag vill hellre liksom stötta världen.
Ja, men du kommer att hamna där. Jag lovar dig, inom 3 dagar så sitter du på en pub med en bärs med Emil Persson dessutom.
Det kommer ni också filma med ett förlöjligande maner.
Nej, snälla. Du har varit borta för länge nu. Du har varit borta för länge. Inte vad gäller det här med munskydd och skit.
För jag är ju också i grunden. Tidigare har jag ju varit, det här kanske vi kan skriva under på, liksom Sveriges mest akklimatiserande människa.
Ja, eller verkligen. When in Rome skulle liksom kunna, du skulle kunna tatuera in det.
Ska jag göra det? Ska jag göra det nu under corona? Kan man gå till en tatuerare? Det kan man väl inte göra?
Du kan inte det.
Då vill man gå till den där salongbetong, bara för att hans salongbetongdanne känns så jävla ren, trots alla tatueringar.
Ja,
eller hur?
Ja. Jag tror, det ska bli intressant att följa dig de här närmaste dagarna. För jag tror på riktigt att det är liksom en lättnad för sinnet när man bara släpper den där nojan och blir fri. Jag tror du kommer bli fri när du kommer.
Vet du vad jag ska berätta för dig? Det här måste du också tycka är liksom out of character. Jag åker då på fredag. Det här spelar ingen roll. Vi får säga att vi har spelat in den här lite tidigare. Så är det på grund av stressen. Ja. Så är det. Det kan man leva med. Vi spelar ju ofta in den bara någon dag innan. Men nu är det så mycket stress med att vi ska spela in Alla mot alla. Vad kul det ska bli, men,
det ska bli så jävla kul.
Mycket bra nya deltagare, men det får vi väl inte prata om.
Ja, jag vet inte vilka de har gått ut med, men det är liksom toppnamn. Det ska bli så jävla roligt.
Men jag vill bara säga att jag redan nu då 2 dagar innan har börjat packa. Det är också inte jävla konstigt. Jag brukar ju packa en halvtimme innan
jag
åker.
Det är pandemin. Alltså, jag tror att det här låter förminskande och på ett förlöjligande manér. Men jag tror att det blir nyttigt för dig att komma hem och träffa liksom människor som du är van vid att umgås med pre-pandemin. Som du inte förknippar med pandemin. Förstår du vad jag menar?
Kanske att jag nästan har glömt bort er. Ja, som du har märkt, jag har blivit liksom tight på ett helt nytt sätt med mina amerikanska vänner.
Ja, och så har du blivit jättesvartsjuk och paranoid mot mitt umgänge här borta. Det är dags för dig att komma hem nu.
Jag är ju i en väldigt osynisk bekantskapskrets här. Så jag ska också, nu ska jag landa in i liksom cynismens epicentrum. Trivs jag ju
i. Det är nyttigt för dig.
Sverige är kanske, just vår bekantskapskrets är underbar den i Sverige. Men cynismen kan ibland vara lite för närvarande. Det tror jag du är beredd att skriva under på.
Ja, men det kan också. Men det går att ha parallella tankar i huvudet.
Det ska bli väldigt härligt att komma hem. Och jag ser fram emot detta. Men bara mitt beteende, att jag liksom lagt ner sådana här desinfektionswipes.
Vi är denna vecka sponsrade av Dressmann. Och våren har ju slagit till på riktigt nu äntligen. Dressmann har fått in fantastiska kostymer då i 100% lin. Massa olika färger som är perfekt för vårens och sommarens alla happenings. Jag sitter och tittar på lite olika varianter här. Det är ju någonting med den marinblå. Jag hoppas och tror ibland att det lyfter fram det blåa i mina ögon.
Ja, det gör det. Men det är också någonting att man med en då fräsch ljus linnekostym kan jag tycka omfamnar våren och den nalkande sommaren. Att man vågar lite, att man med den här kostymen säger, också berättar för folk som kanske inte ser vad det är för årstid, att titta, nu har vi gått in i våren och snart kommer sommaren. Allt är lika fantastiskt. Gå in på dressmann.com eller besök en av deras många butiker.
Vi säger stort tack till Dressmann. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar och det här meddelandet riktar sig då till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Ja, i sortimentet hittar man då Syn Violet Licorice. Det har en balanserad smak av söt lakrits, viol och pepprig salmiak som då möter en syrlig sälta. De finns i normal styrka 2 men även nu som extra strong styrka 4. Och som vi nämnt tidigare är numera prillan smalare, längre och mjukare under läppen. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plast återvinningen. När jag hade barn och reste med barn, då glömde jag ju det. Du vet, man alltid, vad fan är våtservetterna någonstans? Det kommer jag ju aldrig ihåg.
Nej, men det är dödsskräck. Det är dödsskräck det handlar om det här.
Du vet inte fan vad det är. Nej, det är någonting mer att jag inte vill liksom, jag vill heller inte smitta gamla människor. Det är som det är. Och men är det okej nu? Kan mina föräldrar träffa mina barn exempelvis? Funkar det?
Men det vet väl inte. Jag sitter väl inte på alla svar. Apropå dina föräldrar så hörde jag någonting som gjorde mig lite rörd faktiskt. Datamangen som han kallas då i min telefon. Och han heter ju, han har ett riktigt namn. Jag vet inte om han vill namnas här. Men Magnus heter han och någonting efter han. Han pratar jag med för jag ska byta dator etc. etc.
Han jobbar på vårt företag som dataexpert.
Ja, och är frilansare så han jobbar med andra också. Men då berättade han... Han hade på ditt uppdrag genomdrivit en digitalisering av dina föräldrars hus. I grunden alltså. Att liksom så här, nu finns det liksom Google Home. Det finns liksom alla streamingtjänster och så vidare. Så att nu från att vara...
Ja, de fick, precis, jag gav dem allting de fick. Du vet, du har ju själv sett min pappas Instagram. Och du kanske förstår vilken modell han har använt fram till nu. Det är liksom, du vet, en sån där modell som kommer hamna på något historiskt museum ganska snart för att den är så gammal.
Modell, telefonmodell med du då?
Ja, precis. Att jag, ja. Men det, exakt, jag sa det, nu dunkar på med en bra tv och iPads.
På engelska hade de sagt en digital overhaul.
Ja, det kanske de skulle säga, det känner jag inte ens till som, men precis, en vad är det man säger, en total skinnumsning vad det gäller deras grejer. Ja, men så är det. Jag kände bara att de är också gamla nu och vill liksom sitta hemma eller tvingas sitta hemma lite mer. Då tänker jag, då är det väl kul att de har lite bättre grejer. Det är väl, jag vet inte, det kanske är den blödige Filip som också kommer fram i det här.
Men det är nog för att du har hängt med dem så mycket kanske då i våras, vad vet jag. Men jag tyckte det var vackert bara att höra det.
Jag är ju också orolig för, du brukade en gång i tiden alltid skratta åt mig när jag fick en ny dator. Eller när jag fick en ny telefon. För du sa att, jag, det, liksom att det var lite poänglöst att jag fick en ny telefon eller dator. Eftersom jag aldrig utnyttjade ens en produkts maximala prestanda så att säga. Vad är den här maskinen kapabel att göra? Och då skrattade du och sa, ja men du kom, det enda du gör är väl bara att du skriver. Du använder Word typ och så vidare.
Ja.
Och det finns ju naturligtvis den dimensionen när pappa får en så här, vad heter den? Och mamma fick också en så här, vad heter det? Liksom Apple 11, vad fan, du vet, den är så här, med det så här, tre kameror på. Vad fan nu den heter?
Ja, men det är senaste iPhone, 11 plus, vad fan den heter? Skitsamma, tre kameror,
ja,
iPhone.
Men den, så, ja, sån fick de och så vidare. Så här. Då känner jag väl också, ja, är det nödvändigt på ett sätt? För det är klart att det har någonting med, det är något genetiskt i det här möjligen. Det vill säga att de inte heller kommer klara av det här. Men då fick jag höra av Mange som är, vilken vänlig själ.
Otroligt.
Som ska man vara, för han åker alltså hem till mina föräldrar 15 mil från Stockholm för att då göra en, vad sa du, en overhaul.
Digital overhaul.
Ja, ja. Ja, men du vet, det är sånt som, det är sånt som får en att frågasätta sin egen personlighet. Å andra sidan så stod jag åtminstone för kalaset i alla fall. Och det var min idé. Men då, och där tycker jag liksom Mange gick för långt. Han vill alltså då lära min pappa hur man pratar med Google.
Det är lite,
jag har aldrig gjort det. Jag vet inte, gör du det eller?
Nej, men jag har ju bott, man har hyrt hus och så, här, så har det funnits Alexa och sånt där. Så kan man testa så här, play Bob Dylan, och så kommer All Along the Watchtower, och så tänker man, fan vad mäktigt. Och så gör man det kanske inte så ofta mer. Men vissa sätter vi det där i systemen. Jag använder inte Siri i min telefon. Jag ser inte riktigt poängen.
Då berättar och den här, det är någonting som bara, det är redan komiskt när man vet att pappa ska prata med Google. För det är framförallt han som kommer göra det.
När hans, om, tanken bara att Lars Hammar säger hello Google och så ställer han en fråga, det är kul.
Ja, men i alla fall, och sen lämnade ju Magnus naturligtvis den här, mina föräldrars hus. Och jag kan bara föreställa mig nu, på ett sätt gör ju Magnus ett, har stått vid ett vägval, och han väljer nu att bli kontaktad av mina föräldrar flera gånger per dag. Eftersom det här inte fungerar. Det förstår ni ju, eller hur?
Ja. En pakt med djävulen har han ingått.
Ja, det har han, men han är liksom, han är en bättre människa än vad du och jag är. Så att han, ja, kommer, alltså, liksom, han kommer liksom kunna hantera det. Men då hade han lärt då pappa att man kan prata med Google. Och då hade pappa sagt så här: Google, läs de senaste nyheterna. Du måste ju fatta här nu, Fredrik, att en man som är född 1942, en man som kommer ihåg Kennedy-mordet, månlandningen, Kuba-krisen, en man som har levt i ett analogt Sverige, en mamma som bodde två år under ett träd innan hon kom till Sverige som flykting från Estland i någon jävla roddbåt. Du måste förstå att för de här människorna...
Ja, det är din mammas mamma, precis.
Nej,
ja.
Men mamma lov...
För dem är det här liksom...
Ja, men mamma lov var ju med i båten också. Mamma föddes inte i
Sverige. Ja, det vet jag, men jag trodde du pratade om din pappa först. Men här kliver de rakt in i framtiden.
Ja, men och det jag fattar att det är... Nästan sorgligt kanske. För att man vet att man är så dålig. Jo, men vadå? Det måste du väl fatta. Hur cynisk är du?
Men sorgligt. Men du tillskriver en känsla på dem som jag är inte säker på att de delar. De kanske tycker det är härligt också.
Ja, samtidigt som min mamma sa med det här. Det tror jag berättade om i podden. Att hon sa, för första gången känner jag mig gammal. Eftersom jag nu är utpekad som riskgrupp. Och jag inte får ta riktigt mina egna beslut och så vidare. Så att jag tror ändå det finns något. Men då hade i alla fall pappa då fått feeling. De skulle iväg, tror jag, till sina vänner. På någon slags... Är det kräftskiva ännu?
Det kan nog vara.
Och då har pappa då fått feeling. Kanske har han tagit ett glas vin. Och så mamma håller på att fixa sig fortfarande. Och han sitter där. Och så säger han då, Google, läs de senaste nyheterna. Och självklart golvas han av att då Google hjälper honom med det här.
Då sitter han där och ur högtalarna strömmar det då nyheter som då kommer.
Ja, jag antar det. Mm. Och det som jag måste säga är då, det som är så jävla på något sätt... fint i det här är att jag tror att han först sitter där och njuter av de nya tiderna, så att säga. Och det fortsätter. Sen så...
ja, men närheten till informationen också, lättheten i kommunikationen. Han säger så här, jag vill ha nyheter nu, och här kommer nyheterna. Det är ju klart att det är toppen.
Det är väldigt långt från hela min uppväxt och mamma på en analog radio hade på P1 från morgon till kväll.
Risken var ju när du växte upp och du slår på kanske radion 7 minuter över 7, då har ju ekot precis varit, då måste man sitta och vänta 53 minuter innan det är nyheter igen. Det här är ju skillnaden, nu får han nyheterna direkt oavsett, ja, vet, vad klockan är.
Men du vet, jag växte upp, kanske har man blivit lite allmänbildad, men man hörde alltid, då är det dags för Vetenskapsstudion och sånt där. Det var ju någonstans deppigt, men det var den generationen av människor liksom lyssnade ju på radio på det sättet från morgon till kväll. Jag tror att det på många sätt det har liksom allmänbildat svenskarna, kanske, om man har växt upp i sådana sammanhang. Men nu kan pappa bara säga, Google, läs de senaste nyheterna. Och han sitter då där. Sen sker väl det som ofta brukar ske, det vill säga att min mamma skriker högt i hela huset, Lars, nu ska vi gå. Och du vet ju han då rycker till när han kommenderas att göra någonting.
Ja, sannolikt.
Menar, det är en oerhört ojämlik relation det där. Det är vansinnigt.
Ja, men hon är ju parant. Ja, men hennes röst är ju liksom... Den skär genom material. Ja,
hon är liksom en dominatrix utan latex. Kan man väl säga.
Ja, en verbal dominatrix. Ja.
Så att hon, det är väl så här, nu kommer du, så kommer du att allt jämt nu då, vid 78 års ålder, blir ju rädd. Du har ju sett det här många gånger. Och det är ju,
ja,
och det är
också, han är, han får något jagat
ja,
i blicken.
Han är ju jävla mes också. Det är ju rimligt att hon skriker till honom. Och så ska han då försöka få Google och sluta läsa nyheterna här. Och han får då panik. För han vet inte hur han ska göra det här. Tina, nu fortsätter de bara läsa. Och hon blir arg på honom och säger så här, vad fan, har inte Magnus berättat för dig hur man gör? Nej, jag vet inte. Vänta nu. Är det, alltså, det är en panik som är bananas.
Vänta nu. Så hon vill gå på fest. Han får inte stopp på Google och tänker, han kan inte gå från huset om han inte
vet
får
tyst. Exakt, det som har glömt kaffebryggaren på.
Oh.
Det är hans nya, du säger, Tina, nu slutar inte Google och läsa här. Jag vet inte om han tänker då kan maskinen gå sönder, så att säga. Så mamma står och tittar och säger till honom, men Lars, det vill bara gå så får du fortsätta läsa. Mm. Men sen är väl han, tänk, vi kommer hem och så fortsätter de läsa. Kan bli, du vet, högtalarna kan bli varma.
Ja. Backfire på The Digital Overhaul.
Det är fan en filmscen, om jag ska vara helt ärlig. Som taget ur en Judd Apatow-film.
Men så han var då, hur slutar det då? Han sitter kvar, ja, och
men,
hoppas
att... Ja, men så det som sker är ju alltså att mamma till slut blir galen på honom. Mm. Ursinnig blir hon, ja, ju. Så att hon då ger sig av själv.
Först pekar hon på dörren och säger ut! Ut! Och han säger, jag kan inte googla, inte tyst.
Men hon tittar med de här föraktande ögonen mot honom. Jag kan förstå henne. Jag kan förstå henne. Även du kan förstå henne.
Ja,
men du ser den här liksom kutryggade mannen som tror att om Google-rösten fortsätter läsa nyheter en hel kväll så kan hela den här nya, liksom, den här nya infrastrukturen kollapsa.
Rämna! Ja, fan, vad hemskt. Det är någonting. Han känner en stor ånger, känner han ju den. Det var enklare för när man bara kunde öppna tidningen och slå ihop den igen.
Vad kul jag har när jag pratar med dig, känner jag. Nu måste jag verkligen åka hem för att prata med dig. Vi kan ju leva så här.
Nej, du kommer att må så bra om att komma hem, jag lovar dig!
Men då pågår det här så att hon går alltså iväg till festen.
Före din pappa.
Och pappa sitter kvar där då en timme hemma.
Nej.
Och jag förstår hur arg hon blir. Hon blir ju galen där hon är där. Så hon ringer tydligen honom och säger, du kan lika gärna vara hemma, Lars. Du kan lika gärna stanna hemma.
Och, ja. Stanna hemma med Google.
Ja, och enligt mamma då så börjar han då gråta i luren. Tina, du kan inte klandra mig för detta. Och i bakgrunden
hör Tina Google röster, ja,
men Tina,
i bakgrunden. Men då, är det någon loop som man inte ens märker? Det, är en loop,
ja, det förtäljer bara... inte riktigt, ja, historien. Eller så fortsätter den väl bara läsa nyheterna. Men jag har ju hört pappa gråta tidigare när mamma skriker på honom. Kommer bland annat ihåg när han först vill köpa ett piano. För att vi ska börja spela. Han säger, är det en bra idé? Filip och Linda kan spela piano. Hon svarar ja på det. Sen kommer pianot levererat hem. Då skäller hon ut honom för att han köper ett piano. När vi ändå skulle behöva en ny bil, så att säga. Det är inte samma priskategori. Men ja, då grejer barnen. Mamma är fantastisk. Men nu hon är orättvis mot mig. Hon är orättvis mot mig. Ja. Så att han igen då gråter, Tina, vad ska jag göra? Så hör man bara, i Afghanistan har de nya talibanerna plötsligt tagit det.
Fan vad sjukt. Det är en otrolig scen. Ja. När hon hör Google-röster i bakgrunden i det telefonsamtalet, då dryper hon ju av förakt.
Ja.
Hon nickar då ogillande.
Ja, och då känner hon, varför gifte jag mig med den här mannen när jag hade kunnat vara tillsammans med en pigg jävel som fattar allt.
Otroligt.
Ja, men jag vill bara säga vad som sker. Så till slut då, paniskt, ringer pappa till denne trevlige Magnus Lövgren. Du vet, ja, ringer pappa ibland, jag trycker ju bort honom. Det gör ju du med dina föräldrar också. Man trycker ju bort dem. Ja. Mm. Han skulle aldrig göra det, vad han än gör. Här ringer en gammal, värdig människa. Det är klart jag behöver, ja. Och då berättar han att man säger då, Google stopp. Och sen är Mange då kvar i luren när pappa till slut säger Google stopp och nyheterna slutar. Och han, du vet, tack Magnus, tack. Magnus vet ju inte om att pappa är liksom piskad av min mamma då. Så att, så går han till festen i alla fall, och enligt då pappa så pratar inte mamma med honom på hela helgen på grund av det här. Han kommer ju aldrig, det är ju det där, du vet när man gick i skolan och man någon gång när man skulle visa man kunde simma i gympan. Och jag tyckte jag kunde simma bra för jag hade varit med mina föräldrar i Frankrike, men jag körde någon slags hundsimsvariant. Och då kom jag och blev upplockad i poolen av gymnastikläraren. Som sen bara sa, du får simma i den andra poolen. Vilket gjorde att jag sen, det tog väldigt lång tid för mig att lära mig simma. Jag sjukanmälde mig varje gång vi skulle ha gympa i skolan. För att jag liksom...
det här har vi inte pratat om, men alltså hela min uppväxt, jag bodde i Otterbäcken då fanns ingen badhus där, så vi hade simning två gånger per termin kanske. Då åkte vi till badhuset i Kristinehamn, där man då skulle simma. Och jag kunde inte simma, så jag låtsades alltid vara sjuk. Jag var bra på att gympa i övrigt, bollsport.
Exakt likadant, du och jag alltså.
Samma så att jag lyckades mygla undan detta under hela lågstadiet och hela mellanstadiet. Sen när jag då i sjuan flyttar upp till Sundsvall, hamnar på Sveriges då näst största högstadium söder om Sundsvall. Enormt stor skola. Det första jag ser på den första skoldagen, när jag inte känner någon i min nya klass. Jag är inflyttad från Västergötland, pratar bred västgötska. Ska nu hamna i en klass bara med Sundsvallsbor. Nervös för det förstås. Det första jag ser att bredvid den här skolan ligger en simhall, och jag förstår det här, nu går det inte att ducka längre. Då är det ju simning en gång i veckan, och på den första lektionen då säger då gympaläraren Peter, heter han. Ah, hoppa i bassängen, simma 25 meter så jag ser att ni kan det här bara. Och folk vräker sig, de gör volter, de dyker, de krålar med 25 meter.
Ryggsim med en sån här snurrvändning.
Fjärilsim och grej. Kvar på kortsidan, på den grunda sidan, står jag, tar tre simtag, klarar inte mer. Resten av klassen har redan, du vet, på 10 sekunder simmat med 25 meter. Vänder sig om, ser att den nya killen i klassen, han som precis har börjat sjuan, han kan inte simma. Det var fan mörkt. Det är nästan som att prata kompatibelt.
Ja, och då, det jag skulle säga med det här var ju att man undviker ju då, man sjukskriver sig, eller du vet, vad det nu hette i skolan. Sjukanmäler sig kanske, men för man inte vill vara med. Och samma sak med pappa, han kommer inte våga säga Google, läs nyheterna igen. Det kommer ju ta år innan han gör det igen. Men, å andra sidan, när vi nu pratar om det i den här podden, ska jag tvinga honom att göra det och be mamma filma honom. För jag tror att det kan vara ganska kul.
Ja, det tycker jag är jättefint.
Kul att höra honom säga Google, stopp. Google, stopp.
Läs de senaste han
borde,
nyheterna.
Google borde kontraktera honom på samma sätt som det, det var stort ett tag. Bland det största vi har varit med om var ju när Christian Lok läste hej och välkommen till TV4. Det blev ju lite goals för oss nästan. Tänk att han får
göra. Men vi vet, när kända människor var med på telefonsvarare, ringer man till Tranans telefonsvarare 1995, då är det Pontus Gårdinger som säger hej och välkommen till Tranan, våra öppettider är dirr. Och så var det Christian Lok som, när man ringde till TV4s telefonsvarare, då var det Christian Lok.
Och nu skulle man behöva något att Google-rösten som säger what can I help you with, borde vara pappa då.
Jättefint.
What can I help you with? Hej, mitt namn är Sergej Brin, jag ringer från New York, jag startade Google. Jag skulle vilja hälla pengar över
dig. Fan vad mysigt.
Men du, det är en fin historia, men jag vill bara då cirkla tillbaka. Som vanligt har det här varit en free-flowing konversation. Nu återvänder vi till att du och familjen har åkt i 20 timmar i en bil. Din fru har ätit konservchampinjoner. Det är spänt där framme eftersom hon har ätit champinjoner. Du klarar inte ens av lukten i bilen av champinjoner. Men nu kommer ni hem. Nu kommer ni hem, dörren öppnas. Och vad finner du på halvmattan?
Vi har då åkt från Garmisch-Partenkirchen i södra Tyskland i 20 timmar. Kommer hem på halvmattan. Det ger mycket skit.
Har du ägnat dig då åt så kallad summit-turism?
Jag var på ett hotell där G7-mötet hölls 2015. Och Barack Obama, Angela Merkel, vad heter han, den här britten, James Cameron. Nej, inte James Cameron, David Cameron va? Ja, men,
ja. Vad roligt om han var... Fan, ska vi bjuda in James Cameron till G7 kanske? Ja, han kan prata lite om Avatar.
Han kan snacka lite hur det går med alla de här sequelserna nu i coronatiden.
Nej, typ inte helt otroligt. Nej.
Men alltså, jag var på det där hotellet och sen så bilade vi då en jävla...
Ja, men jag får bara säga, gick du in i något av rum? Kände du, för det summit är ju då toppmöte. Ja,
det är
ju
någon slags toppmöteturism. Alltså, människorna som åker dit vet ju om att här har G7-mötet hållts. Så det är ju något väldigt flyktigt i det tyvärr. Man går in i ett rum och så vet man, här har Obama suttit med Merkel. Och så är man där och så försöker man få tag på den här känslan. Varför är det här med? Det är liksom inte riktigt det. Varför har jag betalat mycket pengar för det här för när jag kunde bott någon annanstans? För det går inte att...
Men vad fan, hur mäktigt var det att bo i det där hotellrummet i New York där Dylan hade sovit? Det är ju aldrig mäktigt.
Nej, men det visade sig sen att det inte var det rummet heller. Det är, alltså, det är
enda gången, för nu har jag löser jag då vad vi ska spela för låt i slutet. Enda gången jag har upplevt en känsla av oj, vad mäktigt det här är. Det är två gånger i och för sig. När vi var på JFK-museet i Dallas, kommer jag ihåg det här. Då fick man bland annat gå in i det här liksom rummet där Lee Harvey Oswald stod när han sköt JFK. Det var ju lite parodiskt eftersom du och jag försökte liksom, precis som alla andra människor, lösa mordet då när vi stod där. Kan han verkligen ha skjutit här? Är det möjligt?
Alla står där och liksom, så blir privatspanare i 10 minuter innan man går till
honom. Men du och jag är tillsammans med TV4-profilen Anders Pilblad vi är på Graceland. Och vi går runt där och just i den där tiden, det vi hade upptäckt när vi var, för det här kom före till USA i Sverige, var att man hade lurar och en kassett, tror jag det var på den tiden. Och så fick man höra då berättelsen.
Man en guidad tur, ja, precis, virtuellt typ, fast väldigt
annorlunda. Vi började älska det där, mindes jag. Och jag fortfarande tycker det var jävligt bra, det finns väl fortfarande. Men liksom när man går runt där så tänker man, ja visst, här satt Elvis åt sina Elvis-mackor som inte heter Elvis-mackor då, utan bara heter mackor. Men, och sen är det tv-apparaterna som man hade, väl 8 tv-apparater nere i tv-rummet. Men till slut kommer vi fram till något slags förrum in till en toalett, eller om det bara fanns en toalett i det rummet. Och så tror jag det fanns ett piano där. Och då berättade de att han satt där då under någon, liksom sina sista timmar med några vänner. Och så spelade han, om jag inte minns fel, Blue Eyes Crying in the Rain. Eller hur?
Exakt, det var det så. Exakt. Ja. Det sista låten han spelade vid det där pianot. Han var väl skitnödig också, för att han gick ju sen på toan och skett ihjäl sig, så att säga.
Jag får gåsut nu. Nej, jag får gåsut nu. Det är en väldigt fin låt. Ska vi köra
det den? Vi kör den i slutet. Ska vi köra den i Willie Nelsons tolkning eller Elvis tolkning?
Elvis tolkning blir fint att köra nu i alla fall. Men jag menar, då det rummet, mindes jag, både du och jag tittar på varandra våta i ögonen, för det var någonting mäktigt med det. Det var en annorlunda typ av här skedde det, men i Garmisch-Partenkirchen då kunde du inte piska fram det där.
Pengar i sjön. Det var hopplöst verkligen, men det var ju vackert.
Här satt Angela Merkel och pratade med James Cameron om Avatar.
Exakt så. Nej, det var vad det var. Men det var en lång bit, så kom vi hem 2:30 på natten, och då liksom, det ligger en massa grejer i hallen, en massa post och sådär. Man har inte ställt om den och sådär, så det är alltid en massa gratis tidningar vid Vasastan. Du kan föreställa dig, det, liksom, det driver. Men det som poppar då är att det ligger 3 brev från tysk polis där. Det trodde jag faktiskt inte skulle komma. Nej, det är jätteöverraskande. Och jag sprättar upp det första brevet. Där är det då en fotostatkopia, vad man nu kallar det för, på min egen passbild. Och sen står det bara massa tysk text, och jag begriper ju inte detta. Men ser sin egen passbild på ett brev från tysk polis. Jag tänker ju direkt, det är väl fortkörning, men det är autobahn samtidigt. Där får jag ju bränna på vilken jävla hastighet jag vill. Vad är det frågan om? Så kommer jag i tredje brevet. Då visar det sig, dels är det kul att rubriken på brevet, så står det inte Dear Fredrik Wikingsson, det står Dear Mr. Aktiebolag, för att min bil är registrerad på Fredrik Wikingsson Aktiebolag, så att den här brevskrivaren tror att jag heter Aktiebolag. Så det står Dear Mr. Aktiebolag. Det är dråpligt i sig. Det visar sig då att jag under den långa bilfärden ner genom Tyskland mot Frankrike har tagit en springnota på en bensinmack. Så det finns då jag är då typ lite lyst av tysk polis, eftersom de har hört av sig.
Men vänta nu, hur fan kan du ta en springnota? Hur kan du göra det?
Ja, men det här märkte jag på vägen hem också. I Tyskland så tankar man först, och sen går man in och betalar som old school. Man behöver inte stoppa in något kort och vet.
Vad långt efter, det är så odigitaliserat.
Jo, men det är också, tycker jag väl, det är lite mysigt i det också. Men då någon, jag vet, det var rörigt i huvudet de här långa bilturerna ner. Så det finns också, förutom då min passbild som de har letat fram och skickat till mig som skrämseltaktik typ. För det här var ju det sista brevet, den sista påminnelsen. Hör du, nu har du inte hört av dig på över en månad. Du är efterlyst av tysk polis för detta. Då har de också tagit fram över
Men det är väl ett brott?
Ja.
Det måste väl vara ett brott?
Ja, men jag har då stolt tankat och glömt bort det bara, för att man är så van att man har betalat innan, så jag har fyllt upp biljäveln och sen bara åkt. Och så har de då...
Kan vi inte åka på rättegång till Tyskland?
Nu har jag pröjsat det där redan. Det är liksom...
Vad fort. Det här måste jag säga, jag känner igen det. Jag vet hur det går till, att när du kommer hem och det ligger en räkning på hallmattan, så går du raka vägen till datorn och betalar, eller om du nu, vad fan du nu kör med telefonen, vad fan som helst.
Ja,
men alltså jag lägger din hög och så hittar jag aldrig räkningen. Och nu har jag då ett system här som har underlättat mitt liv, där jag aldrig ser min post längre, utan det är en tjänst jag betalar för. Jag behöver aldrig se ett enda brev som kommer till mig.
Men det som gör hela upplevelsen lite härlig ändå är
så att... betalar du i natt, menar jag. Du betalar
i natt. Ja, men sånt där är jag nog bort med den där skiten. Jag vill aldrig mer tänka på det. Men det som var lite mäktigt var att polisen hade tagit fram övervakningskameran från den här bensinmacken där jag står och begår det här brottet, så man ser mig med solglasögon på, står och tankar upp i en freeze frame från det där
övervakningskameran.
Dryg svensk turist tar bensin och blåser vidare ner genom Tyskland.
Men är du säker, förstår du tyska så bra så att du liksom inte åtalad för något?
Jag är helt ärligt, så orkar jag inte läsa igenom allt. Jag tänkte, betalar jag så är det väl bra. Men det var någonting med det, som en känsla av att jag utan min egen vetskap har varit lyst av tysk polis i flera veckor. Jag fick en Interpol-känsla.
Det var ju som någon kompis till oss. Jag kommer ihåg att det var någon kompis till oss. Jag tror det var en kompis till en kille som heter Henrik Vassin som vi jobbade med för länge sedan. Han berättade en historia om att, tror jag, att en kompis i honom hade fått liksom en parkeringsbot när de var i Florida för massa år sedan då. Sen återvände de 8 år senare. Och då var det när han skulle gå in i immigrationen, sa han, ja vänta nu här, du måste först betala 170 000 eller någonting för en parkeringsbot som
har räntat upp sig lite.
Ja, nu har det räntat till sig. Det är ju goals för mig att få vara med om att vi åker in i Tyskland och någon säger till dig, nej men vänta, det här är ju räntat till sig. Du måste betala 230 000 till.
Ja, men det är jobbigt, för du vet, man ska betala Tyskland också, något IBAN-nummer, du vet, det känns jävligt skakigt om de här pengarna ens har gått fram eller inte. Så att jag känner mig, jag
det är en mardröm att saker och ting räntar till sig, ja. Är något man inte vill vara med om.
Verkligen inte. Hörrni, vilken härlig stund vi har. Så här, Filip.
Måste jag åka hem? Vi har ju jättetrevligt så här.
Jag vet att vi har, men du kommer älska att träffa alla dina kollegor, alla de här som ska vara med och tävla, alla matcher. Du kommer ha det så bra.
Alla cyniska människor.
De är inte, du vet, pandemin har gjort saker med alla. Det är en varm ton i umgänget. Du kommer att bli omfamnad om du vill bli det. Annars tvingar vi inte på dig någon kram.
Nej, det vill jag inte bli. Det vill jag inte bli.
Det är så kul att du och jag byter roller. Du som alltid har varit den stora kramaren, nu ska du bli människan som
det är alla det är armbågen som gäller. Mm.
Ja, men det, så är det faktiskt i Sverige också. Det är ingen som kramas i onödan här. I Frankrike så kör de höft mot höft i någon slags liksom halvjuckig rörelse.
Nu är det som det är, och jag får ta mig hemåt. Och jag känner en viss oro, men kanske är det så att Sveriges mest akklimatiserande människa kommer sitta på en pub nära dig redan när jag landar samma kväll kanske.
Inom kort så kommer du sitta där. Jag lovar det, du kommer att må så bra av detta. Och jag ser fram emot att få hänga med dig igen.
Är du ledig? Kan du ta en bärs på lördag eller?
Det kan hända att jag är på väg in i en vit period nu. Vi får se detta.
Den sista ölen möjligt.
Allt för att få ut dig på krogen utan munskydd. Hörrni, vi älskar att ni lyssnar på oss. Vi tar det inte för givet, det har vi aldrig gjort. Det kommer från botten av våra hjärtan. Vi har en liten fråga, det är den tiden på året. Jag vet att det inte liksom kliar i fingrarna att man vill rösta fram folk till Kristallenpriser etc. Men vi tycker ju sånt så jävla mysigt om vi kan vinna. Så kan ni inte rösta på oss? Det är enkelt, ni har telefonen i närheten, kanske laptopen, dplay.se/kristallen, dplay.se/kristallen. Och som manliga programledare, någon som kvinnlig programledare och alla mot alla som bästa program. Vi blir glada då. Och betyder vi någonting för er kan ni väl göra detta, snälla. Det funkar säkert bättre på datorn än i telefonen, för detta är ju Dplay trots allt. Och det har en tendens att strula. Men gör ni detta, tar ni de 7 sekunderna, så blir vi tacksamma. Nu ska vi också lyssna på Elvis Presley, Blue Eyes Crying in the Rain. Ta hand om er. Puss.